vinner Småland tillbaka snabbare än vad vi hade förväntat oss. Med ett specialavsnitt dessutom. Och jag som är programledare heter David Wolander. Och med mig har jag ju som vanligt Evelina, Robert och Jerry. Hej på er!
Halloj!
Hej, hej! Ja, Robert, han sover eller äter mat eller något?
Nej, han sa ju...
Ja, men det är ingen som fattar våran intern humor.
Nej, men jag har anammat min norrländska sida.
Säg en annan prata finlandssvenska.
Ja, fan med det. Jag har lite norrlandsproblem i mig. Jag fick inte med mig dialekter redigt.
Nej, Robert sitter i Åbo och spelar in just nu. Det är därför ni hör han för övrigt. Han verkar ha internetuppkoppling där borta i Finland i alla fall.
Jaha.
Ja, men jag har gjort så här. Jag har liksom fan gått igenom hela huset nu, stängt av allt som förbrukar internet, och kärringen får sitta på sin telefon och titta nu. Ungarna har inga plattor. Så nu förhoppningsvis ska det funka den här gången.
Ja, men det är bra. Då får de lära sig hur det var när vi växte upp. Det är bra tycker jag.
När man inte kunde ringa på hemtelefonen och sitta på internet samtidigt och sådär, menar du?
Nej, i ung ålder fanns det inte ens internet på hemtelefonen heller, ska jag tala om för dig. Så att det var inte ens aktuellt. Det kom senare, kanske när jag var 10-11 år. 11-12 kanske.
Man får väl säga så ändå. Mina unga har fått växa upp med så här 52 kbit-modem. För det är ungefär den internethastigheten vi har. Däremot så vet man liksom så att så fort de inte har sin platta och batterierna slut eller någonting, så undrar de vad de ska göra.
Mm.
Det är ju ett jävla fenomen som inte fanns liksom på vår tid, utan då hittar man väl alltid på något att göra, utan man måste instruera barn vad de ska göra nu för tiden när plattorna har slut batteri.
Jo, då ska vi se. Då kan man gå ut här och hämta på kottar. Då ska vi titta på dem. Nej, men det är faktiskt det är ganska kul för att jag är ju lite äldre än alla andra här uppenbarligen. när Robert sitter och säger det, du sitter först Evelina och säger liksom att ja, men man kan ju inte ha internet samtidigt så här. Nej, det fanns inte ens internet när jag växte upp, det var inte så. Och så säger Robert, ja, de har suttit på så här 56k-modem. Ja, då ska jag tala om för dig att när jag var 12 så hade vi ett modem hemma som vi fick av en granne som var IT-tekniker på den tiden. Det var på 2400 baud, alltså inte 56 000, utan 2400. Det var modernt. Då kunde man ringa upp, det fanns inget internet heller. Man kunde ringa upp till en annan telefon eller ett annat telefonnummer som var kopplat till en dator där det fanns en server typ, där en i taget kunde ringa in och vara inne och greja på den servern.
Så att, men vad vill du ha sagt med det här, Jerry? Vill du ha sagt att du är gammal eller vad är det frågan om?
Ja, jag är gammal och ni har ingen aning om hur hårt det var växt upp för.
Jag kommer ihåg, nu kanske vi driftar lite från vad det här extrainslaget var så här, men jag kommer ihåg när man var liten så här liksom, som man satt, vi hade ju, om man hade ju SVT liksom, så ja, TV4 med då, ja, det var det man hade. Sen vet jag, man var hemma hos kompisar som hade parabolantenn och så hade de något som hette typ Cartoon Networks, ja. Och man var ju helt såld på det här, vet. Så när man var hemma och lekte med de kompisarna och de ville ut och sparka fotboll eller något, så vägrade man ju, för man ville ju bara sitta och titta på den här jävla tv med parabolantenn liksom, för det var ju, man har aldrig sett något liknande.
Ja, det,
så hade
det,
jag det också, vi hade typ 3 kanaler hemma.
Det är det som brukar kallas för den digitala ljuden. Det är för att passivisera dig.
Ja, så jag blev ju aldrig något fotbollsproffs liksom.
Nej, är du tv-proffs då?
Ja, jag är jävligt duktig på att titta på tv. Absolut.
Okej, okay, ja, så med det sagt så har vi konstaterat att Jerry är lika gammal som gatan.
Mm.
Eller var det stenåldern?
Hur smakade snittarna för övrigt?
Va?
Ja, när de hade premiären av julet så bjöd de ju på snittar. Jag tänkte, hur smakade de?
De hade premiären på julet.
Ja.
Jo, nej, alltså, jag var inte så gammal så jag fick ta körkort då, så att jag fick inte vara med.
Naha.
Jävla skit.
Men de var säkert goda. Champagne hade de också, vet jag, kommer ihåg.
Mm. Det fick du inte heller dricka.
Nej, det gjorde jag ändå.
Snålt. Jaha.
Ja. Så jobbar jag.
Ja. Men för att rulla in på varför vi faktiskt har detta extra avsnitt så har den nordiska motståndsrörelsens näste sju haft öppet föredrag någonstans här i skogarna. Där vi i NR Småland-gruppen, de flesta av oss i alla fall, var med och lyssnade och utförde lite intervjuer. Och ja, vart ska vi börja? Vi kan ju börja med att konferensiären hälsade alla välkomna. Och
ja, och det var ju du då.
Ja. Precis, här kör vi dubbelarbete.
Jag hade också dubbelarbete, så du var inte ensam.
Det känns det, David. Nu får du prata om dig själv i tredje person.
Ja, precis.
Det är lite schizofren, så.
Förr var jag schizofren, men nu mår vi bra.
Japp.
Yep. Ja, sen är ju det där med dubbelarbete. Det är ju, alltså, det är ju så här att det där är ju en gammal nationalsocialistisk grej. Att den som inte jobbar ska inte äta något heller. Så det är bara att jobba på. Så precis. Får du mat.
Ja, i alla fall efter att jag hade hälsat alla välkomna och gått igenom dagens punkter så tog vi ju en kortare paus innan föredragshållaren Fredrik Weideland skulle hålla sitt föredrag om vad heter det nu då?
Strukturell
rasism mot vita.
Tack.
Mörk eller något.
Jag snubblade lite på orden.
Men alltså, alltid när jag tänker på Fredrik Weideland så tänker jag, är han fortfarande lika långhårig och skäggig som vanligt?
Lika skäggig men korthårig.
Nej. Alltså han har klippt sig.
Ja.
Det kanske var länge sedan när man tänker
jag
efter.
Det måste vara jättelänge sedan. Jag har aldrig träffat honom långt hår.
Jag ser bara han, så fort jag hör Fredrik Weideland så tänker jag långt, svallande hår, ner, stort skägg liksom. Det är liksom lite av hans image på något vis.
Jag har aldrig sett honom så.
Nej, precis. Inte jag heller. Jag tänker mer på att han bor där jag växte upp. Han är från Norrland och nu bor jag 30 mil därifrån. Eller vad sagt med 25 kanske. Så kan det gå.
Så kan det gå, ja. Och detta föredrag som vi fick lyssna på var ju väldigt, väldigt intressant. Nu så alltså han började väl föredraget med att berätta lite om vad strukturell rasism innebär enligt olika vinklar och grejer.
Ja, han hade ju forskat lite i vad strukturell rasism var och när begreppet användes första gången och vad det innebär idag och så.
Ja,
han har ju försökt få fram någon definition på vad det egentligen är och det har han ju inte fått riktigt heller. Han hittar ju ingen som kan, det finns ju ingenstans där man förklarar vad man menar egentligen med det.
Men alltså jag kan förstå begreppet strukturell rasism om man liksom... Alltså om man tar alla andra folkgrupper utom då den här folkgruppen som man anklagar för rasismen. Om alla andra folkgrupper hade varit 100% inkluderande och liksom så här, det är bara love and peace och allting är trevligt. Då kan jag fatta strukturell rasism. Men sen man lämnar ju alltid ut att alla andra folkgrupper är ju lika rasistiska de också. Och då, vilket gör att... Ja, jo, precis. Så vilket gör att strukturell rasism inom en folkgrupp mot andra folkgrupper kan aldrig existera. För att alla folkgrupper har aversioner mot varandra.
Jo, precis. Han går ju igenom det här i talet, gör han ju, så att säga då, lite grann. Men jag tror att definitionen, eller liksom om man ska försöka på något sätt... På myndighetsspråk tala om vad en strukturell rasism skulle vara, så skulle det ju vara att samhället är uppbyggt på ett sånt sätt så att vissa grupper missgynnas av själva, hela systemet liksom. Från början till slut så att säga egentligen. Att man att det är inbyggt i systemet att vissa folkgrupper kommer att missgynnas. Och det kan man ju inte påvisa riktigt när det gäller invandrargrupper i Sverige till exempel.
Men man kan ju, om jag får lyfta fram det så här då, liksom att om man har skapat ett samhälle utefter hur svenska är, så folk då liksom att man arbetar liksom, man drar sitt strå till stacken, man utnyttjar inte systemet i onödan. Och sen helt plötsligt kommer in andra folkgrupper då som liksom utnyttjar systemet, som inte jobbar och såna här grejer. Ni märker vad jag menar, jag tappade bort mig själv där lite tror
jag. Ja, men jag var med på vad du menar liksom, att samhället håller ju inte ihop, för att samhället baseras ju ofta på att man har ju inte lagar till allting, utan man har ju folk.
Men typ som tar man och straffar de folkgrupperna sen då på något vis, att man säger att liksom, ni ska jobba, ni ska dra er åt stacken, ni ska göra det här, då kan man väl kalla det kanske strukturell rasism då, för samhället är uppbyggt för en viss folkgrupp. Sen kommer in en annan folkgrupp som inte kan bete sig på samma sätt, och då på något vis så försöker man få den folkgruppen att bete sig på samma sätt som ursprungsbefolkningen. Och då kan de ju kalla det strukturell rasism då.
Ja. Sen handlar det handlar väl ganska mycket om. Alltså till exempel. Om man lyssnar på föredraget. Nu var inte du där då. Men. Så du missade ju det tyvärr. Men det finns inspelat. Men det handlar ju mycket om att. Man till exempel vem anställer ett företag till exempel, utav två personer, om du får välja på två personer, vem anställer man och sådär, och att det då skulle finnas, om man inte anställer invandrare lika ofta som man anställer svenskar så att säga, som söker samma jobb och sådär, så skulle det finnas en inbyggd rasism i systemet som gör att liksom de diskrimineras då mer eller mindre. Men i själva verket så är det ju lite tvärtom, för man har ju försökt tillsätta pengar och så vidare, staten försöker promota då liksom att man ska anställa invandrare istället, vilket gör att man istället diskriminerar svenskarna och de vita svenskarna, för att en invandrare som kommer som inte har ett jobb sen innan, han kan få lönebidrag i x period, alltså ganska länge och ganska mycket pengar, medan du söker samma jobb men det får man ingen lönebidrag för, och då anställer man ju en invandrare istället liksom. Och så att den strukturella, alltså hela föredraget slutar ju liksom i slutsatsen att den strukturella rasismen finns ju på flera områden gentemot vita svenskar då. Vi har ju särlagstiftningar som gör att vi kan bli kriminella när invandrare inte kan bli det i vissa situationer. Och det finns också ekonomiska fördelar för invandrare som inte finns för vita svenskar och så vidare. Däremot tvärtom finns ingenting. Det är ju liksom. Det är väl där liksom.
Det enda som kan finnas tvärt emot i så fall, om du är som arbetsgivare och du liksom ser ju det här, att det är skillnad på folk och folk. Alltså svenskar drar sitt strå till stacken. Många invandrargrupper kanske inte vill jobba och inte gör så stor nytta. Och kanske inte är kapabla till att göra det heller. Och då, vad heter det, väljer du den vita svensken för att du vet att han jobbar, han kommer ju få ditt företag att gå bra. Om man säger. Så jo, det är i så fall det. Det är i så fall det som är den strukturella rasismen. Och om man säger så, har det ju alla logiskt tänkande människor gjort också ju. För att man vill ju liksom att sitt företag ska gå bra exempelvis då. Sen finns det som du säger där, Jerry, då, att man gör ju allt för att motverka detta. Liksom att man liksom betalar en stor del av lönen då för invandrare som inte har jobbat och inte kan jobba. Bara för att de ska få en anställning och diskriminera svenskar då.
Jo, precis. Men det som du pratar om är ju inte strukturell rasism så att säga egentligen. Alltså det är ju inte strukturen i sig som skapar den rasismen, utan det handlar ju mer om dels erfarenhet bland vita svenskar till exempel då, att vita svenskar, de andra vita svenskarna jobbar, det kanske inte invandrarna gör i samma utsträckning och sådär. Sen handlar det också om att, jag menar, om du får välja om du ska prata med hela dagarna på ditt jobb, så väljer du ju en vit svensk hellre än en invandrare generellt sett, eftersom att det är naturligt för dig. Du tror att du kommer att ha mycket mer gemensamt med den personen. Det är ju inte en strukturell rasism, utan det är ju en biologisk egenskap du har, som vi alla har i oss, där vi väljer de som är mest lika oss själva hela tiden.
Men jag tror du typ slår huvudet på spiken lite där, för att det är det de kallar strukturell rasism, skulle jag vilja säga. Nu när de då letar efter den och försöker skuldbelägga vita svenskar, så är det ju det här grejerna som de pekar på ju. Som egentligen ja, då inte har med rasism att göra överhuvudtaget. Utan det har ju med mer logiskt tänkande liksom, och då, som du säger, biologisk. Hur man är skapt liksom.
Men det här gick han ju också igenom under föredraget. Att man har den strukturella rasismen och sen har man den vanliga rasismen typ.
Ja.
Och alltså, det är, som de det säger är...
Ja. Men det är ju en biologisk naturlighet liksom.
Precis.
Jag menar om andra djur ute i naturen och sådär, de väljer ju också att leva ihop med de djuren som ser ut som de själva. De flyttar ju inte till någon helt annan djurfamilj liksom.
Och det, men det är inte typ så att en höna i en hönsgård liksom bara att nej men vi tar den här räven istället för tuppen liksom, för att jag tror han kan nog sköta tuppens jobb precis lika bra.
Han verkar jävligt trevlig också faktiskt. Han bakade som baklava igår och det luktar jävligt gott. Så att jag tänker att han vill jag umgås med. Ja, men det är ju så att så man skiljer ju på det där. Men jag tror det som du säger också, att man lägger in i det begreppet, lägger man in saker som inte är strukturell. För strukturell betyder ju egentligen att systemet är uppbyggt på ett sätt som missgynnar vissa. Och att vita vill vara med vita och att afrikaner helst vill vara med afrikaner och så vidare. Det är ju inget som systemet har bestämt eller byggt in, utan det är ju naturligt bara. Så tänker jag i alla fall.
Men det är ju typ, alltså när man pratar om sådana ämnen så det är ju lika logiskt som när de säger typ att skjutningar exempelvis i sådana här då invandrartäta områden beror på att de har för lite fritidsgårdar. Alltså man försöker bara hela tiden hitta saker att peka på som inte är logiska, som inte stämmer med verkligheten. Men man måste peka på något och man får ju samtidigt inte vara rasist ju. Så det blir ju liksom att man blir låst. Man får hitta på massa jävla sagohistorier bara för att man ska ha något att säga.
Jo, om man inte är med i NR Småland, då är det bra om man är rasist.
Det är väl typ så här anställningskrav, tänker jag.
Ja, det ingår ju
en fördel i alla fall, tänker jag.
Jo, nej, precis. Men men där någonstans det, han går igenom alla de här grejerna på ett väldigt väldigt bra sätt, och han är en väldigt bra talare så att och påläst då. Det framstår som ganska klart för en människa som kan tänka, som lyssnar på det, hur det egentligen fungerar. När man försöker måla upp en bild kanske i omvärlden av att samhället är rasistiskt, så är det precis tvärtom, för de är rasistiska mot vita svenskar egentligen. Det är vi som förlorar hela tiden de här grejerna, och det läggs ut mängder med pengar på att liksom försöka motverka det, vilket leder bara till att andra människor från andra länder får fördelar istället. Så det är ett väldigt bra föredrag i alla fall.
Jo, det var fruktansvärt jävla bra. Väldigt intressant. Sen vidare på dagen så, eller ja, efter att han har hållit själva föredraget så svarar Weideland ju på lite frågor till publiken. Eller ja, frågor som publiken hade. Sen blev det ju dags för mat, och efter maten så började ju kom det ju lite information om fånghjälpen, om organisationskassan och avmaskerat. Sen efter det så var det ju fika, och vi i NR Småland började ju spela in alla de här intervjuerna som vi hade.
Men innan vi kanske går för långt så här, så är jag intresserad av vad ni nu pratade om avmaskerat och hur band det ihop till det dagens föredrag där då?
Ja, det hade ju inte med föredraget att göra, men det samlas ju in pengar då. De bedriver ju en verksamhet som är väldigt bra, och den kräver lite pengar, så det samlas in pengar till den bland annat då, och till fånghjälpen och sådär.
Ja.
Vi hade ju en del gäster där, och som du sa, det var en frågestund där. Det ställdes mycket intressanta frågor faktiskt, inte bara om det här ämnet då, utan folk som kommer dit och hälsar på och inte känner alla oss och sådär och inte känner liksom sådär, de passar väl på att ställa frågor om allt möjligt då. Så det kom upp väldigt mycket intressanta frågor. Och lite kul att få höra. Ja.
Om man säger, var det många icke-anslutna människor som var lyssnade på föredraget, eller hur låg det till på det hållet?
Ja, men det var en hel del som var där ändå.
Jag skulle säga att vi hade ovanligt många icke-anslutna mot vad vi brukar. Det var väldigt... Ja,
flera var jag trodde innan faktiskt, det var det. Så att det var en del folk där att titta på och ville lyssna på det här då. Och det var ju jättebra.
Men det är väl fan, som du säger, skitbra. För att jag menar liksom, stå och hålla föredrag för redan liksom så här invigda personer, om man ska kalla det så. Alltså vi har ju liksom redan funnit Jesus Kristus här. Vi behöver inte höra mer på det här. Vi har läst den här jävla Bibeln 3000 gånger. Men det är ju liksom fler människor i samhället som måste ta del av den här informationen. Och som måste se liksom hur funkar samhället och vad är det som är fel. Det är de människorna man vill väcka. Liksom. Så att det är lite där. Det var väl jättebra. För att liksom det är det som är hela vinsten med att hålla sådär arrangemang eller så.
Jo, definitivt. Definitivt. Det var en där som var väldigt politiskt insatt, som ställde mycket frågor och sådär. Och det kom ju fram en massa annan information också då, om oss som rörelse, hur vi ser på saker och så vidare. Och så det var en väldigt bra, inte diskussion ska jag inte säga, men information kan man väl säga då. Ja, det var som sagt en som ställde väldigt mycket frågor som, ja, bra, också bra information som folk behöver få veta som kommer utifrån då, som var där. Så det var, nej, det var riktigt bra var det. Och Weidland är ju som sagt, han är ju bra och han är ju lugn och sansad och svarar ju väldigt bra och sådär. Så.
Det är också bra för det behövs ju också så här, på sådana här arrangemang liksom olika perspektiv då, så var det någon David som kanske har ett annat perspektiv på saker och man får hålla en diskussion, så är det bra. Och sen så brukar det ändå landa i att man på något vis ändå har samma syn på saker och ting i slutändan när man har diskuterat färdigt.
Jo, precis. Det jag kan tänka mig är att många som kommer i kontakt med oss eller som sådär tror ju ofta att vi är väldigt, väldigt extrema på många punkter. Det finns ju mycket föreställningar om det. Olika saker då. Och det är en sån frågeställning så kommer det fram att det är ju inte riktigt så liksom. Utan vi är ju ganska sansade egentligen va. Sen kanske man har en extrem hållning i vissa politiska frågor. Men jag menar, folk tror väl liksom kanske i allmänhet att vi är för massmord och utrotning och det ena efter det andra och sådär. Och då är det ju bra om folk får ställa sina frågor liksom. Så kommer det fram att det är ju inte riktigt så, utan vi har en ganska sansad syn på saker och ting rent allmänt och så vidare. Det är ju inte alla som går in och läser vår väg liksom på vår hemsida eller köper den utav oss eller sådär.
Samtidigt så liksom extrema syner tror inte jag har varit med om inom motståndsrörelsen någon gång under alla åren som jag har varit med. Däremot så kanske det har varit så här lite extrema ämnen som man som vanlig svensson inte är van vid. Exempelvis judefrågan och sådana grejer. Jag kommer ihåg när jag var ett ansikte i organisationen, så är det ju inte en jävla aning liksom. Jag tyckte det var fan, det är för muppa liksom. Men sen när man, alltså när man söker informationen och man vill ha svar på sina frågor, så liksom klarnar ju allting så här. Helt plötsligt så är det ju inte så där extrema ämnen som man tar upp liksom, eller extrema åsikter, utan de är ju baserade på fakta liksom, på verkligheten. Så jag menar, motståndsrörelsen är sådana som har sökt svar och hittat svaren, här är de.
Jo, precis. Jag tänker mer så här att väldigt, väldigt många tror ju att vi vill typ mörda alla judar som finns i Sverige, eller hela Europa kanske helst. Vilket vi absolut inte liksom, ja, men vilket vi absolut inte är ute efter på något sätt överhuvudtaget till exempel då, va? Däremot så anser jag väl personligen i alla fall att man kan åka hem till Israel åtminstone. Att vi vill massa invandrare illa liksom, det vill vi inte heller. Däremot så vill vi bli repatrierade, kanske 2-2,5 miljoner av dem i sina länder.
Samma sak med typ, ja, men det är väldigt många som tror att vi vill att kvinnor absolut inte ska få jobba. Kvinnor ska bara vara hemma och föda barn, laga mat och städa och tvätta. Och, alltså,
ja, precis.
Det är ju också jättefel. Vi vill ju att om kvinnor vill vara hemma så ska möjligheten till det finnas. Men vi kommer inte tvinga någon att vara hemma om de inte trivs med att vara hemma och inte vill vara hemma. Vill de jobba så får de jobba.
Ja, alltså just på det du sa nu så måste jag ju berätta en grej. Det blir ett litet sidospår. Men
det är vi bra på, det är lugnt.
Det är du som är chef.
Ja, exakt. Nej, men jag hade den här diskussionen med min far för några år sedan. Och så kom vi ju in på det där om att många tror att ja, men kvinnor bara ska laga mat, föda barn. Och farsan var ju en av de där som trodde på det. Så han sa det, ja men vad fan, ni tror ju bara på att kvinnor ska stå i köket och laga, eller vad fan var det han sa? Att kvinnor ska stå i köket och föda barn, kläckar han ur sig.
Jag tycker faktiskt att de kan få gå och lägga sig i sängen när de ska föda barn.
Ja, jag tänkte säga det. Jag hade inte velat föredra och föda barn i köket. Det känns.
Nej, det var liksom hygieniskt. Lite så. Jag frågade honom till och med på den punkten. Bara, hur fan menar du nu? Liksom, bara, tror du att de står i köket och föder barn? Eller?
Bara, ja, sen lagar vi ju mat på BB. Det vet väl alla. Det är sen gammalt liksom.
Ja, alltså, grejen är att det spelar mig ingen roll om du ska föda barn klockan 4. Jag ska ha min mat klockan 5.
Ja, precis.
Alltså, vad du håller på med, det är helt oväsentligt. Det får du lösa bara. Det är en kvinnouppgift att föda barn och då får man lösa det.
Nej, men alltså, just den synen är det ju de har på oss.
Ja, det finns ju massa sådana här extrema.
Det finns någon respekt heller.
Nej, och därför är det jättebra att det kommer folk på sådana här öppna och får träffa folk, oss då liksom, många medlemmar hos oss och sådär, och inse att det är inga kompletta galningar som springer runt som alltså det är ju inte som du ser. Man kan ju tro kanske ibland att bilden skulle vara som när du ser Hamas på TV ungefär, de springer runt med varsin huvudduk på huvudet och en AK-47 i handen och bara gapar och skriker och skjuter. Vi är ju inte sådana liksom, och vi har heller inte de här extrema uppfattningarna. Problemet är att ingen läser våran politik nästan, för att de vet redan vad den består av. Den består av att mörda alla judar och mörda alla utlänningar, och kvinnorna får bara vara hemma. Så, alltså,
och mörda alla HBTQP-personer också.
Ja, de också, givetvis. De ska ju mördas.
Alla som inte är som
nej, men alltså, ska mördas. Och sen när de får prata med lite folk och så inser att det är helt normala människor. Vi kanske har en i svensk politik extrem ståndpunkt i vissa frågor då. Som sagt, repatriering i stor skala och så vidare. Men det handlar ju inte om att mörda någon och så vidare. Liksom. Och vi är inga våldsamma, liksom, vi springer inte runt och slår folk utan anledning. Och så där. Sådana uppfattningar som folk har. Så därför är sådana här grejer väldigt, väldigt bra tycker jag.
Mm,
vi borde ha mer utav det.
Det tycker jag också.
Där håller jag fullkomligt med er. Faktiskt. För det är väldigt trevliga tillställningar också. Och folk får ju faktiskt den här möjligheten att prata med oss.
Väldigt god mat fick vi också. Måste tilläggas.
Måste
det var väldigt gott faktiskt. Småland.
Men det var gott.
Vem hade lagat den då?
Ja, det är ju en yrkeshemlighet vem som gjorde det.
Samma människa som rökte kött till ett månadsmöte.
Jaha, nej, men jag bara tänkte att jag skulle dra vidare på det här kärringen och så i köket, men det gick inte då.
Nej, det var en man. Det var två män i köket den här gången faktiskt. Inga kvinnor alls.
Nej, och det föddes inga barn heller i köket, så att, du ser ju hur det går.
Männen är jävligt dåliga på att föda barn. Faktiskt.
Skitdåliga faktiskt. Men det var i alla fall, det var isterband och dillstuva och potatis. Och det var jättegott.
Det var det.
Du får ju inte glömma att det var grönsaker till också.
Det såg jag inga. Det var inget jag besvärade mig med alls faktiskt.
Du åt dem till och med.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Lite åt jag. Jag tog, alltså, man blir ju tvungen liksom. Det blir ju sån här grupptryck liksom. Man blir ju mobbad. Ta lite grönsaker då. Okej, jag tar lite grönsaker.
Ja, vad är detta liksom? Så här, kärringen ska inte stå i köket och vi ska äta grönsaker. Är det ett gäng veganer jag hamnat med här eller?
Ja, inte jag. Jag är bara tvingad. Alltså, det jag pratar om grupptryck, jag blir tvingad. Men alltså, ja.
Jag blev tvingad att ta två portioner.
Till mitt försvar åt jag inte upp grönsakerna.
Det gjorde du faktiskt inte.
Och David, det var då fan ingen som tvingade dig.
Jo, faktiskt. Ja,
det, han blev faktiskt tillsagd att ta en andra portion.
Ja, ja, men han växer ju.
På bredden igen.
Ja, exakt.
Framåt, eller vad?
Ja. Åt vilket håll? Vad var det, ditt nyårslöfte går med det?
Jo, det går framåt ifall folk inte tvingar mig att ta en extra portion. Men ja, det var gott, så det var värt det.
Det var det faktiskt. Jag brukar aldrig ta en extra portion, men jag gjorde också det, för jag tänkte att det är lika bra att äta god mat nu, för att jag vet att det blir efterrätt sen och jag vill inte äta efterrätt. Men den blev jag ju tvingad att äta sen, så att jag fick äta den också.
Men alltså, det är mycket tvingande med mat och sånt här, känner jag, i nästa sju. Jag vet inte riktigt. Det låter ju som att vi är i Skåne liksom, där de äter hela tiden. Det är inte riktigt så faktiskt.
Vi är i alla fall inte i nästa fem där man glömmer maten.
Nej, det är ju...
Det är mellantinget.
Hellre att man måste äta lite man inte vill äta än att man inte får någon mat alls.
Jo, det känns lite som att typ så här, det går inte mormor och farmor på vända sånt här möte. Typ bara, men ta lite tid, det var väl klart du ska äta. Du vet så här, man bara, nej, jag är inte hungrig. Jo, det är klart, du ska ta lite nu.
Lite till får du i dig.
Ja. Ja, men det är lite så faktiskt.
Men det är ju också för det blir så himla mycket mat över ofta. Och då är det så här, ju mindre mat det blir över, desto bättre känns det ju.
Men så när vi har haft ungkara nästan så här, så det har ändå varit typ så här, det har blivit över mat på ett månadsmöte eller någonting. Sen har de ju fan haft att käka i två veckor där.
Men det vet jag ju.
Jag menar, det kan ju gå till en god sak också.
Men det vet jag ju att jag hade en kamrat som sa att det var ju under den period som blev det ju alltid så himla mycket mat över på månadsmöten. Det var när jag skulle göra maten till månadsmöten första gången, så var jag så här, hur mycket ska jag göra då? Och då sa hon det, att det brukar inte, köttfärssås skulle det vara då. Hon bara, det brukar inte bli över. Men det fanns perioder innan då man bad folk ta med matlådor på månadsmötena, för det blev alltid mat över och man ville att så många som möjligt skulle kunna ta med mat hem.
Ja, nej, men det var väldigt god mat. Så jag ångrar inte den där extra portionen. Jag får som sagt bara ta några extra minuter på löpande.
Gymma lite mer. Knäböjde ni sen?
Nej, faktiskt inte.
Mm-hmm. Oj, 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 Hampus.
Men ja, efter maten som sagt så fick ju folk information om fånghjälpen. Och Robert, du skulle egentligen ha varit där då.
Ja, jag var och rensade avlopp nere i Hulevik.
Kan man också göra.
Ja, nu. Det känns som ett straff. Googla vad det är någonstans. Det är långt åt helvete bort någonstans.
Ja, och det känns som ett straff nog för att han inte deltog.
Faktiskt.
Nej, så det blev lite information om fånghjälpen. Om man tog emot donationer. Både då till fånghjälpen. Till organisationen och till avmaskerat. Sen kom ju fikat. Och det var ju väldigt gott.
Alltså det känns ju lite så att vi fan snackat mer om mat och fika nu än om vi har snackat om vad som egentligen hände på det här, vad heter det?
Ja, men det är ju David. Alltså David. Det är så här, David försöker ju banta då, och då blir det ju så här. Alltså, de blir bara besatta av någonting som de inte får ta och så vidare. Så nej, vi kan gå vidare.
Ja, du känner igen sig på det där som stod och glodde på Weidelands tallrik.
Jag har aldrig bantat hela mitt liv. Jag har aldrig vägt mer än 81 kilo.
Är det där du väger nu?
Ja, precis.
Ja.
Så det går ju åt rätt håll eller vad man säger. Men jag har faktiskt aldrig bantat hela mitt liv. Jag har ätit alldeles för lite givetvis. Det märker man ju. Jag vägde 62 i slutet på 2017. Men jag äter det jag vill, när jag vill. Men jag vill ofta inte äta så mycket. Så.
Men om allting ser ut som en jävla viktväktartidning här, så jag lider ju av samma problem. Jag har fan aldrig vägt ett kilo över 55 i hela mitt liv.
Ja, men du är kort och, också. Eller kort,
ja, men fan, du vet, druckit grädde, käkat liksom sliska hamburgare halva mitt liv, bara försöker dricka lite öl kanske någon gång ibland sådär. För det hjälper till lite, med ölmagen.
Ja. Lite någon gång.
Men ja, alltså, ingenting hjälper. Det går ju fan inte upp i kilo. Det är helt otroligt. Vart tar allting vägen? Du vet, ibland så funderar jag på fan, om man inte skulle trycka upp ett par elkablar i röven. Du vet, så här, så det kanske kan fan driva hela huset. Här. Någonstans måste energin ta vägen liksom. Det kan ju inte bara gå upp i tomma intet ju.
Vet du hur jag gjorde när jag skulle gå upp i vikt? Så började jag på 2018 då när jag... Det jag gjorde var att börja träna. När man börjar träna ordentligt, alltså styrketräning, så blir man hungrig. Sen så åt jag väl lite mer och gick upp långsamt, men så tyckte jag det gick långsamt. Då började jag dricka grädde som du sa, men jag drack ju en halv liter om dagen och så kanske 2-3 liter mjölk. Och så åt jag den vanliga maten utöver det och då gick jag upp i vikt. Chokladkakor också, det funkar. En eller två sådana 200 gram om dagen.
Ja, nu slutar vi leka viktväktare här.
Ja, men snarare antiviktväktarna. Viktväktarna vill man väl att man ska gå ner av, eller? Här pratar vi om hur man går upp i vikt.
Ja, precis. Det här var ju nyttig information. Det var ju inte... Ja. Nej, men då kan vi fortsätta. Så.
Ja, och sen... började vi ju spela in på plats. Och det är ju faktiskt första gången NR Småland gör.
Mm.
Hur kändes det för er andra?
Jag som inte är van vid att sända radio så där jättemycket, och vi, när det var ganska mycket folk där och alla stod och skulle hämta fika och stod och pratade lagom till vi satte igång. Men jag tyckte det gick bra. Det var absolut inga problem.
Jag hade ju fått uppfattningen att ni skulle sända live, men det blev inte så då.
Nej, det blev inspelat live. Vi hade ju ingen som producerade.
Vi hade ju behövt någon externt som producerade åt oss.
Mm.
Men det roliga var att folk stod och pratade, och jag tänkte på det precis när vi skulle börja, så det lät ganska mycket när folk stod och pratade liksom.
Mm,
men sen så fort Vejlan började prata så pratade han så högt att det blev helt tyst i lokalen.
Ja.
Så det löste ju sig, det problemet.
Ja. Nej, men jag tyckte det var ganska spännande just bara det här att spela in på plats liksom. Som sagt, det är ju ett ganska nytt koncept just för NR Småland överlag.
För mig blir det ju också så här, det är första gången man har en sån live-intervju. Nu vet jag ju att vi har ju haft innan, vi har ju haft Nara som var intervjuat på olika platser när vi har varit ute på grejer och sådär. Men jag har ju aldrig varit med på en intervju på det sättet innan. Det var väldigt trevligt faktiskt.
Ja, det var det.
Sen samtidigt så jag har ju fått uppfattningen av att NR Småland är ju så här rätt så stel radiokanal. Vi är ju lite så här småsega, småtråkiga i stundom i alla fall. Så jag tänker liksom ett sånt här format kan väl ändå vara en grej som lyfter NR Småland till nya höjder. För det blir väl ändå lite mer action när man har det på plats så.
Ja. Det kanske är mer intressant för kidsen.
Ja, men alltså, liksom för de flesta så här liksom. Nej, men du vet fan, det är ju det här idag. De är som att titta på YouTube Shorts liksom och TikTok och så här. Det ska ju gå fort, det ska hända grejer hela tiden. Pang, pang, pang. Det är ju det som liksom, så man får väl ändå försöka hänga med i tiden kanske och köra lite såna här grejer kanske.
Ja.
Ja.
Men vi pratade ju om det, David och jag också, på plats. Att vi vill absolut göra fler såna här grejer i framtiden.
Ja, och jag kan ju säga det att får vi fler såna här tillfällen att göra det så kommer det nog komma fler också.
Ja.
Och då blir det nog som det här avsnittet, ett specialavsnitt.
Yes.
Men med det så kan vi ju lyssna på det som spelades in under dagen. För sen händer det väl inte så mycket. För det var väl bara mingel där då. Och sen avslutar man ju dagen.
Med
så. Ja, nej, precis. Det var inte så mycket mer som hände där. Men nej, men spela upp klippen du har där. Så.
Ja.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Då är det min tur. Hej och välkomna till NR Småland. Vi sitter just nu i en bygdegård någonstans i Småland och har lyssnat på föredrag av Fredrik Weidland angående strukturell rasism mot vita. Nu blev alla jättetysta i bakgrunden också, vad skönt. Just nu är det lite fika och folk går runt och minglar lite. Vi tänkte att framåt, jag vet inte, om en halvtimme när alla är klara eller någonting så blir det lite intervjuer med Weidland, lite åskådare och så.
Ja, precis.
Ja, vi har ju David med oss också. Det är inte bara jag.
Nej, men jag är ju alltid med.
Ja.
Hade inte jag varit med hade du aldrig varit med.
Hade inte du varit med så hade jag... Jag är ju tekniskt efterbliven så jag hade ju inte kunnat spela in här om inte du hade varit med.
Nej, precis. Och sen kommer vi också ha med oss Jerry.
Ja, när han tittar på när Weidland fikar. Så det är hans fetisch.
Nu ska vi inte prata om Jerrys fetischer.
Han äter ju inte så tomma kalorier och så, tränar och så. Men man kan ju titta på andra när de äter, tänker jag.
Och så kan man fatshama dem då.
Ja, det kan man göra. Speciellt om man ser ut så där.
Ja.
Han är ju fan inte tjock någonstans.
Ja, nej, men då återkommer vi när Weidland har fika klart då.
Det gör vi.
Ja. Va?
The news the other day, another victim of immigration, an innocent white had to pay the price for their frustration. Who's to blame for this crime? An old man lying in blood. Will they ever do any time? The ones from the immigrant blood. A country built by you and me. Put the white man first. Now a multi-ethnic society. Put the white man first. Politicians sold our land. Put the white man first. Take it back, take a stand. Put the white man first. Politicians are to blame for ignoring the bitter reality. Innocent whites die in vain, a result of the created society. Greed and lust for power made them sell our country soil. They hide in their high towers while the melting pot starts to boil. A country built by you and me. Put the white man first. Now I'm of the ethnic society. Put the white man first. Politicians sold our land. Put the white man first. Take it back, take a stand. Put the white man first. Watch the news the other day, another victim of immigration, an innocent white had to pay the price for their frustration. Who's to blame for this crime? An old man lying in blood. Will they ever do any time? One from the immigrant flood. country built by you and me. Put the white man first. No multi-ethnic society. Put the white man first. Politicians sold our land. Put the white man first. Take it back, take a stand. Put the white man first. Put the white man first. Put it first, put it first. Put the white man first. Put it first, put it first. Put the white man first. 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 Country built by you and me. Put the white man first. No multi-ethnic society. Put the white man first. Politicians sold our land. Put the white man first. Take it back. Take a stand. Put the white man first.
Yeah. Då har vi fått med oss Weideland som ska få svara på lite frågor. Weideland var då föredragshållaren idag. Du kan ju berätta lite vad handlade ditt föredrag om.
Tack för att jag fick komma. Det är faktiskt första gången jag är med en eller Småland. Så det är lite nytt för min del. Mitt föredrag handlar om strukturell rasism mot vita. Och det jag har gjort till föredraget, det är väl att jag har försökt hitta en bra definition på vad strukturell rasism överhuvudtaget är, och om försökt ta reda på om det finns strukturell rasism i samhället. Och om det finns strukturell rasism mot vita i samhället också, för den delen.
Ja.
Kom fram till då?
Jag kom fram till att det finns ingen strukturell rasism mot icke-vita i samhället, utan att det är ett nonsensbegrepp för att pådyvla skuld för på vita och svenskar helt enkelt. Däremot så finns det ju strukturell rasism mot vita, framförallt inom lagstiftningen, hets mot folkgrupp och men även i andra former av belöningssystem för icke-vita och antivita och bestraffningsmetoder för vita, så att säga. Men framförallt inom lagen om hets mot folkgrupp så är det väldigt tydligt att där gör man skillnad på medborgare utifrån vilken etnicitet man har, och att det är till vår nackdel, till svenskars nackdel helt enkelt. Det är definitivt rasism och det är definitivt strukturellt.
Hur kommer det sig att du valde just detta ämne, så att säga?
Jag höll det här föredraget första gången på Nordendagarna för några år sedan. Jag vet inte exakt, men det var i samband med att det var Black Lives Matter hysteri i världen, men även Sverige. Så det jag ville göra då, det var att förklara liksom, gå in på den här frågan lite djupare och försöka se om det finns strukturell rasism i samhället, och även förmedla argument mot det, så att säga.
Ja, hur många gånger har du hållit just detta föredrag hittills då?
Ja, det är faktiskt andra gången.
Ja. Kan vi förvänta oss mer föredrag av dig framöver?
I nästa sju?
Ja.
Ja, gärna om ni bjuder in mig så. Absolut.
Du är alltid
välkommen. Ja, tack.
Ja. Om inte annat så är du alltid välkommen i Änare Småland.
Ja, absolut.
Då behöver du inte ens resa faktiskt. Idag blev det ju så, men du behöver inte resa för att vara med i Änare Småland.
Ja, men det var, man fick ju se lite av Småland ju. Det var ju bara trevligt.
Ja. Ja.
Lyssnar du på Änare Småland då?
Det är nu man blir halshuggen. Jag försöker göra det, jag gör det mellanåt, men jag kan inte säga att jag gör det varje avsnitt faktiskt. Men jag lyssnar faktiskt inte på några av våra poddar varje avsnitt heller. Men jag försöker lyssna så mycket som möjligt.
Men som radioansvarig borde du ändå lyssna. Ja, det tänker jag.
Ja, men lite, ja, mer än lite. Och det är ju min uppgift att göra det och försöka hålla koll på vad folk säger i radio och sådär. Men jag har ingen podd just nu som jag följer varje avsnitt. Men jag får bättra på, men jag lovar att jag ska följa bara NR Småland.
Ja, det tycker vi om att höra. Du är inte som en annan som får lyssna på NR Småland samma avsnitt 30 gånger innan det släpps då.
Du menar för klippan då? Ja, sådär. Ja, nej, jag slipper det faktiskt. Jag gillar inte att höra mig själv heller. Så jag är glad att slippa.
Så det här avsnittet kommer du inte lyssna på då?
Jag kommer nog hoppa över delarna med mig själv.
Ja. Men ja.
Måste vi ha en sån här dum fråga?
Ja, har du en dum fråga?
Vad är din favoritfärg?
Oj, grön såklart. Motståndsrörelsens färg.
Motståndsgrönt.
Motståndsgrönt.
Ja. Ja.
Den var ju lite...
Det är på riktigt min favoritfärg.
Ja.
Så det har inte bara med motståndsrörelsen att göra.
Det är därför motståndsrörelsen har den färgen. Exakt, för att exakt. Det var din favoritfärg. Och du bara, den ska vi ha.
Den ska vi ha.
Den valde vi.
Fast var det verkligen en dum fråga? Ja, har du ketchup på pannkakorna?
Ketchup på... Nej. Jag har det inte på pastan heller. Jag försöker göra en tomatsås.
På korv då?
Nu blev, nu blev det ju liksom en seriös fråga av en dum fråga. Det var ju så... Alltså...
Men det är det som var meningen.
Nej, men är ju att det är ketchup på pastan. Det är ju det som Nordic Frontier kör med. Ställer den frågan till sina gäster. Och jag är faktiskt emot det. Jag försöker göra tomatsås. Och lägger ner väldigt mycket tid på det. Men det är inga av mina barn som äter det. Så att
det
är väldigt frustrerande. Ja, de kör ketchup. Och jag skäller på dem varje gång. Din andra fråga. Nej, det är senap på korv faktiskt.
Senap på hamburgardressing på korv.
Ja, hamburgardressing funkar också.
Ja.
Tränar du mycket då?
Ja, jag tränar mycket, ganska mycket. Gym och lite kampsport och lite löpning blir det.
Simmar du något nu då? Du vet vi pratade om sist.
Nej, faktiskt inte just nu. Men vi kommer nog ta upp det nu i höst då. Simning är bra, det är bra för lederna och sådär. Nu när man börjar bli till åren.
Alltså, när du födde egentligen?
78.
Ja, då är du äldre än mig i alla fall.
Ja, jag ser det.
Känns bra att alla är det här, vid det här bordet är äldre än mig.
Men alla är äldre än dig.
Det är inte svårt att vara äldre än David.
Fast nu är det ju så här att jag må vara yngst, men jag är äldst i lederna.
Ja, jag är äldst i levern tror jag.
Ja, det är du.
Så, ja. Alla har vi ju vårat.
Ja. Nej, men då får vi tacka Weideland för att du ville vara med.
Ja, tack så mycket.
Så ska vi jaga reda på någon mer som kanske vill vara med.
Mm. Kan vi bara ta någon?
Ja.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Affirmative action, what's this country coming to? Affirmative action, what's a white man gonna do? It's another government handout, and Stanley said, you got to hire a nigger instead. I was down at the office, cleaning up the joint, just doing a little extra, making brownie points, cause I'd heard somebody say, a promotion's on the line, so I was working hard, I wanted that promotion to be mine, so I asked the CEO, if I could have a try. He said, you work hard, son,
and I know you qualify. You're the best man for the job, but it's out of my hands. I've got to give it to a nigger, courtesy of Uncle Sam. Oh, affirmative action, what's this country coming to? Affirmative action, what's a white man gonna do? It's another government handout, and simply said, you've got to hire a nigger instead. Now I went looking for a new job. The very next day, I got an interview, and things were surely going my way. I was asked a lot of questions. I was giving it my best. My qualifications were impeccable. I could tell he was impressed. Then a nigger walked in and said, yo, what's up? You need a man? Well, here I be. Say, bro, you're in luck. The boss man looked at me and said, what can I do? Uncle Sam says, I've got to hire the nigger instead of you. Oh, affirmative action, what's this country coming to? Affirmative action, what's a white man gonna do? It's another government handout, and simply said, you got to hire the nigger instead. Now we've got to stop what's happening to you and me. The feds have got to listen, and I'm sure you'll agree. We need to get their attention and make them understand. I've been thinking about it lately, and I've got a plan. Oh, let's act like a bunch of niggers and go out in the street and demonstrate and raise some hell to everyone we meet. We'll stop taking all this crap that we have in the past and tell Uncle Sam to stick affirmative action up his ass. Oh, affirmative action, what's this country coming to? Affirmative action, what's a white man gonna do? It's another government handout, and simply said, you've got to hire a nigger instead. Oh, it's another government handout, and simply said, you've got to hire a nigger instead.
Ja, då har vi hittat en till och intervjuar. Hej Greger.
Hallå.
Allt bra med dig?
Jajamän.
Ja. Vad tyckte du om föredraget?
Jo, men det var bra, spännande, intressant hur han lyfter fram hur samhället har rört sig upp och förändrats så mycket de senaste 30-50 åren.
Ja, är det något speciellt du kommer ta med dig och tänka på efter detta föredrag?
Ja, det var en bra fråga faktiskt. Nej, men jag har ju läst mycket av
Beideland.
Ja, jag har läst mycket av hans skrifter. Ja. Så de ligger ju där bak i ryggen liksom.
Ja, Beideland gör ju väldigt bra skrifter, det gör han.
Det gör han. Väldigt bra skrifter. Det är värt att läsa. Det är en läsning.
Skulle du tänka dig att komma på fler öppna föredrag av motståndsrörelsen?
Ja, jo, men det kan jag tänka mig av. Det är trevligt.
Och hur fick du höra om föredraget?
Det var ett par kompisar som engagerade i partiet som jobbade med mig.
Ja. Och lyssnar du på NR Småland någonting?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Nej, då får du börja göra det.
Ja, det får jag göra.
Det är ju trots allt Näste Sjus egna nationalsocialistiska radiopod.
Alltså, ja, nej, jag är inte så påläst i partiet så mycket. Nej.
Ja, men då tackar jag för att du ville ställa upp på en liten kort intervju.
Ja, varsågod, varsågod.
Du lyssnar på NR Småland. En del av Nordisk Radio.
Ja, så lät det på plats i alla fall. Och sen är det ju som vanligt att har du tips på nyheter eller ämnen som berör Småland, även ifall du har frågor som ni vill att vi tar upp i radion, så kan ni ju mejla dem på nrsmaland@nordiskradio.se. Sen uppmanar vi er även att följa oss på Twitter, där vi bland annat, ja, lägger ut lite små teasers vad som kan komma upp i nästa program. Och det, våran Twitter är ju Smalands NR. Smalands NR. Med det så vill jag tacka mina medarbetare som ställde upp och gjorde det här extra avsnittet möjligt.
Det känns ju så att du kommer få en jävla dans på rosor den här gången, David. Det var ju inte ett enda HMF i det avsnittet.
Jag tänkte också på det. Jag var lite besviken faktiskt. Jag sa en sak i förut i Mer än ord på live som jag tror kan ge mig fängelse faktiskt på riktigt. Men nu har jag inte sagt någonting. Jag har ju hållit mig väldigt snäll. Jag har ju annars en rolig sak från Mer än ord där som en annan inspelning för ett bra tag sedan som vi gjorde. När Max, producenten, skulle gå iväg en stund. Han meddelade oss att han skulle gå iväg. Och då skojade vi och sa att nu hör inte han vad vi säger. Så nu kan ju säga vad som helst. Eller jag sa det. Och så kommer han missa det sen han går igen och inte pipa det. Då sa vi ett par grejer också. Och de missade han och pipa. Det märkte han häromdagen.
Jag skrev det till honom.
Jaha, du skrev det. Ja, okej. Okay. Och då la han ut i vår grupp där. Bara, det här har jag nog missat. Så sa jag att ja, men jag sa ju det att du kommer missa det. Mm. Så det fick han nog in efteråt ta bort, tror jag. För att det var inte heller godkänt.
För han bara, nej men jag tror inte att det var, jag tror det är lugnt med tanke på sammanhanget, blä, blä, blä. Jag bara, fast alltså med tanke på att de sa s**t och jag bara, om det är okej, okay, då ska jag börja säga det i radio också, om det inte är HMF, helt plötsligt.
Fast vi sa det uttalat ironiskt, eftersom att Max inte skulle pipa det.
Ja.
Nej, men ja. Som sagt, tack för att ni ställde upp på ett extra avsnitt.
Ja, men tack själv. Det var trevligt.
Och tack till alla lyssnare.
Lyssnare.
Ja,
helgseger.